Hej och välkomna till avsnitt 921 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 55 i min serie om USAs presidentval 2020. Demokraterna höll nyss, den 12 september amerikansk tid, sin tredje primärvalsdebatt på Texas Southern University i Houston i Texas. Debatten anordnades av ABC News och Univision. Deltagarna var Amy Klobuchar, Cory Booker, Pete Buttigieg, Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Andrew Yang, Beto O'Rourke och Julian Castro. Här analyserar jag debatten. Varmt välkomna. Ja, då är klockan 16:50 svensk tid och Demokraternas tredje primärvalsdebatt har just avslutats. Den hölls i Houston, Texas och det var som jag sa i inledningen 10 kandidater som var med på den här debatten och det var de 10 toppkandidaterna. Och det här var alltså den första debatten som hölls bara på en kväll. De tidigare två primärvalsdebatterna var ju fördelade på två kvällar där 20 kandidater fick vara med, 10 per kväll. Men idag var det bara en kväll med de 10 toppkandidaterna och det innebar att nu var det de 10 bästa på scenen och det märktes därför att debatten höll en väldigt hög kvalitet från början till slut. Och man brukar ofta prata om vem vann, vem förlorade debatten och ja, göra det då på slutet när man har gjort en genomgång av alla kandidater. Men jag kan redan från början säga att alla kandidater var bra så att jag tror att alla vann en hel del på den här debatten. Det var ingen kandidat som totalt floppade eller något sånt där utan alla var bra. Alla höll hög kvalitet och det märktes att det här var en debattkväll där de bästa kandidaterna var tillsammans på en scen i motsats till tidigare debatter när de var lite mer fördelade och ihoplandade ska man säga. Så att den här debatten, ribban var höjd inför debatten och kvaliteten höjdes som en konsekvens av att ribban var höjd helt klart. Så att det var en bra debatt vill jag säga. Inför den här debatten då fanns det olika förväntningar på hur den skulle utfalla och vilka fighter man skulle hålla ögonen på och sådär. Och inför debatten så var det speciellt en sak som man förväntade sig man skulle få se i den här debatten och det var en fight mellan Elizabeth Warren och Joe Biden. Och den fighten förväntade man sig av två anledningar. Dels därför att Joe Biden är frontrunner. Men den som har knappat in mest och snabbast på senaste tid, det är Elizabeth Warren. Hon är kandidaten som har momentum och hon har vind i seglen medan Joe Biden leder men han står ändå och stampar. Så att därför så förväntade man sig att det skulle bli en fight mellan de två, att Warren verkligen skulle försöka knocka Joe Biden. En annan orsak till att man trodde då att de här två skulle hamna i luven på varandra, det beror på att Elizabeth Warren, trots att hon är demokrat precis som Joe Biden, har varit en ganska skarp kritiker av Obama-administrationen där Joe Biden alltså var vicepresident mellan 2009 och 2017. Och Elizabeth Warren var väldigt kritisk till Obama-administrationen. Och i synnerhet när det gäller hanteringen av finanskrisen 2008, hösten 2008, den kris som Obama sen fick börja hantera. Och Politico har skrivit en väldigt intressant artikel om det här som jag läste tidigare idag. Och den artikel skriven av Alex Thompson som heter "Why are you pissing in our face? Inside Warren's war with the Obama team." Och det här är en lång men väldigt läsvärd artikel som jag nu tycker ni ska läsa. Och den förklarar helt enkelt att efter finanskrisen så ville Obama få igång ekonomin igen genom att se till att bankerna inte föll. Så att man investerade i stort kapital för att rädda bankerna. Och Elizabeth Warren som progressiv kritiserade det här och menade att det inte är bankerna ni ska rädda, Timothy Geithner och Larry Summers och Obamas andra ekonomiska rådgivare och kabinettsmedlemmar. Utan det är vanligt folk ni ska rädda, menade Elizabeth Warren. Det är de stackars husägarna som nu måste sälja sina hus och ja, medelklassen som förlorar sina jobb, det är de man ska rädda och satsa på, inte bankerna. På det så svarade Obama-teamet att ekonomin måste funka och om inte bankerna funkar, funkar inte ekonomin och då kommer de små människorna att drabbas hur som helst. Det var deras svar. Men det var i alla fall en lång fight om de här sakerna där Elizabeth Warren stod på en annan sida och ja, där Obama-administrationen inte riktigt visste hur de skulle hantera henne. De gillade henne och förstod att hon behövdes men samtidigt så var hon ju väldigt kritisk också mot Obama på ett sätt som Obamas team absolut inte gillade. Och man tänkte också att den här fighten skulle återspeglas lite grann i debatten som hölls då. Men så var det inte riktigt utan Elizabeth Warren kom in, det första hon sa i den här debatten det var att hon lovordade Obama-administrationen. Och det pratade man då inte om de här, ja, om bankerna för 10 år sedan, utan man pratade om sjukvård, Obamacare. Och Elizabeth Warren har ju ett mycket mer progressivt förslag, men hon gick inte till attack mot Obamas legacy, den legacy som Joe Biden gör allt för att försvara, utan hon sa att Obama var jättebra, Obamacare var fantastiskt och nu handlar det bara om att vi måste bygga vidare på det här. Så att det var en väldigt bra ingångspunkt, så att Elizabeth Warren undvek den här konflikten som man hade förväntat sig mellan henne och Joe Biden på ett väldigt... ja, ett väldigt elegant sätt skulle jag vilja säga. Joe Biden då, han tog också upp sjukvårdsdebatten och han förklarade verkligen att ja, Obamacare är rätt väg att gå och det är det man måste bygga vidare på. Och han riktade då kritik dels mot Elizabeth Warren och menade att hennes förslag om en skattehöjning på 2% på de rikaste amerikanerna, det kommer inte att räcka för att finansiera hennes sjukvårdsplan. Medan hans plan, där är ekonomin verkligen beräknad och där håller de ekonomiska kalkylerna. Men allra främst så riktade han kritik mot Bernie Sanders då och han menade att Elizabeth Warren har samma syn som Bernie på sjukvård, medan han själv är för Barack, medan hon är för Bernie, menade han då. Och debatten, den här, ja, den här förväntade då, duellen då, den kom, men inte mellan Biden och Warren, utan mer mellan Biden och Sanders, och de diskuterade sjukvård, och Sanders, han uttalade det som har blivit en klassiker, I wrote a damn bill, sa han, om Medicare for all, och han har sagt det förut, och det har blivit nästan som en slogan för hans kampanj nu, och han sa att det här med, ja, Joe Biden pratar om att hans plan täcker kostnaderna, och att det är liksom ekonomiskt effektivt, men han vill ju fortfarande pumpa pengar till försäkringsbolagen, förklarade Sanders, medan Sanders själv vill pumpa pengar till patienterna. Och ja, Biden förklarade att han stod fast vid det han hade sagt, att min plan är den ekonomiskt starkaste och ni bara pratar, men jag vet vilka kalkyler som gäller och där är min plan den bästa, förklarade Joe Biden. Men det var en fight då mellan Sanders och Biden främst i fråga om sjukvård. Så han gjorde andra kandidater instickare. Amy Klobuchar, hon sa att hon hade arbetat tillsammans med Bernie Sanders för att få till billigare mediciner och liknande saker och andra var också inne på det spåret, att man försökte liksom kritisera Biden lite mjukt i fråga om sjukvård. Men den stora fighten var ändå med mellan honom och Bernie Sanders helt enkelt. Och ja, man kan nöja sig med att säga det om sjukvårdsfrågan. Om vi ska nämna någon annan kandidat då, och fortsätta med nästa person. Och jag nämnde nyss Amy Klobuchar och hon var intressant därför att hon framstod ganska bra i den här debatten. Hon sa bra saker och hon har sagt bra saker även i tidigare debatter. Det är bara det att hon är en person som till synes framstår lite tråkig. Och hon har inte den här karisman som man brukar behöva i amerikansk politik. Och det gör att hon sticker inte ut riktigt, utan hon är ganska anonym där hon står där på debattscenen. Och det är på ett sätt synd, därför att om man är anonym och inte syns, då är det andra som får strålkasta ljuset. Även om man själv kanske har något bra att säga. Och ja, i den här debatten så visar Amy Klobuchar att hon kan säga ganska bra saker. Hon har genomtänkta svar och hon är ganska rolig. Hon kan säga roliga saker, som till exempel att hon sa att jag liksom om Sanders har läst skrivit det där bild, så har hon läst det bild. Så att lagförslaget då. Så att hon är ganska finurlig och sådär. Så att man måste lyssna på henne och ta in det hon säger för att förstå att hon är det. Men vid det här laget så har ni varit med i 2 tidigare debatter och man börjar lära känna henne lite grann, lite så här utifrån. Och det gör att det kanske först nu som isen börjar tina, man börjar inse att hon är kanske en ganska, ganska bra kandidat ändå. Så att Amy Klobuchar gjorde bra ifrån sig, inte bara i den här frågan utan även i andra frågor. Och det här var den första debatten, tycker jag i alla fall, där man kände att hon är en ganska stabil kandidat ändå. Och hon har det svårt på så vis att hon konkurrerar ju främst med just Joe Biden. Hon är också en ganska moderat kandidat som kommer från den amerikanska mellanvästern och hon har en relativt moderat syn på olika frågor. Och det gör att den kandidat hon konkurrerar mest med, det är också Joe Biden då, på hans egen planhalva, den moderata demokratiska planhalvan. Så det är inte helt enkelt för henne. Det finns inte så mycket spelutrymme, men hon gjorde bra ifrån sig i alla fall, Amy Klobuchar. En annan person som jag också tycker gjorde ganska bra ifrån sig, det var Beto O'Rourke faktiskt. Jag är en väldigt stor kritiker av Beto O'Rourke och brukar hävda att han är en wannabe JFK, och det vidhåller jag, det tycker jag att han är. Men i den här debatten gjorde han relativt bra ifrån sig, och en orsak till det beror faktiskt på en tragedi, och det var den här skjutningen då i hans hemstad El Paso, Texas. Och han gjorde en stor sak av det och förklarade att nu måste nationen komma samman och vi måste motverka rasism, och rasismen är historisk, den går tillbaka till slaveriet, förklarade Bitter Ork, och vi måste verkligen se till att vi får stoppa alla de här militärvapnen. Och han förklarade att han var i princip rädd att gå med på en konfiskering av amerikansk militärvapen och militär ammunition. Och ja, han var väldigt tydlig med att det här ska inte vara på frivillig basis, vilket till exempel Amy Klobuchar tycker, utan det här ska, vi ska tvinga människor att sälja tillbaka sina vapen ungefär. Och ja, jag tror att det är en strategi som inte kommer att gå hem i ett allmänt val. Men i det här primärvalet så kanske går hem, och ja, i ljuset av de här tragedierna så kanske det också är en fungerande strategi för att ta sig framåt. Bitter Ork är ju, han ligger lågt i opinionsmätningarna, och han behöver göra något för att sticka ut och komma lite längre. Och det här är kanske, ja, en väg mot någon slags intern politisk seger för honom. Jag vet inte, vi får se vad opinionsundersökningarna säger sen, men jag tror att det var ett lite för radikalt påstående där. Men vi får se helt enkelt, och Bitter Ork gjorde ändå utifrån hans eget perspektiv ganska bra ifrån sig, det tycker jag. Om vi går vidare till någon annan kandidat här då, så kan vi nämna Pete Buttigieg. Han var också väldigt bra. Han är alltid bra. Alltså om Bitter Ork är en wannabe John F. Kennedy, så tycker jag att Pete Buttigieg är den kandidat som bäst kanaliserar John F. Kennedy, och det på ett genuint sätt. Och Pete Buttigieg sa ganska många bra saker om de frågor som han fick. Sen så kände man samtidigt att Pete Buttigieg kom inte med något nytt, utan han sa ungefär samma saker om sjukvård och liknande. Han sa till exempel att vi måste lita på amerikaner, de vet själva vad som är bäst för dem och sådana saker och sådär. Och han säger bra saker, han säger bra genomtänkta saker, Pete Buttigieg, men man har hört det förut lite grann, känns det som, så att det var väl det som låg honom lite grann i fatet. Julian Castro, han kom också från Texas då, från San Antonio, och han går inte heller bra för, så han precis som Bitter Ork behöver sticka ut. Och Julian Castros försök att göra det var att hacka på Joe Biden, och de här två har en sak gemensamt, och det var att båda arbetade för Barack Obama. Joe Biden var Barack Obamas vicepresident, medan Julian Castro var Obamas bostadsminister, så att båda har ju lite grann arvet från Obama i sitt bagage. Och nu försökte Castro hacka på Biden och förklara att du kanske inte är den bästa förvaltaren av Obamas arv. Och ja, Biden sa att ja, men det var något nytt, att Obama inte skulle föredra mig ungefär. Så att det vart en liten fight där om vem är bäst på att förvalta Obamas arv. Och där är det ingen snack om att Biden är den som verkligen vill identifiera sig med Barack Obama och vara fortsättningen på Obama-administrationen. Och ja, förmodligen så kommer han att lyckas med det också, för det finns ingen som utmanar dem lika mycket på den planhalvan då. Men Castro påminner ändå om att även han hade jobbat åt Barack Obama då. Och så. Cory Booker, han har ju som hans stora kampanjgrej egentligen, det är ju att vara den här kandidaten som vill se lite högre och liksom inte fastna i konflikter, utan ena nationen och inte bara besegra Donald Trump utan skapa enhet. Och Cory Booker känns som en person som nästan har gått på självhjälpskurser hos Marianne Williamson, den här liksom föreläsarkandidaten som nu inte fick vara med på den här debatten, därför att han är så pass, hela tiden pratar om värme, kärlek och vi måste komma sams och sådana saker. Det är Cory Bookers stil i det här valet. Och den här debatten var inget undantag. Han pratade mycket om den enheten, men han visade också det som är hans styrka. Jag brukar ibland säga lite elakt att Cory Booker är en wannabe Barack Obama, och det ligger kanske lite i det, men när man lär känna honom så inser man att han är ganska mycket sig själv också, och han har en realistisk approach till politik som många andra inte har. Bitter Ork, han pratade ofta om rasism, men han själv är vit och han försöker på något sätt som vit identifiera sig med förtryckta svarta, med förtryckta latinos och så vidare, och det känns väldigt plastigt, kan jag tycka då. Och Cory Booker tog upp samma ämnen, men när Cory Booker pratar om rasism, då känner man att Cory Booker vet vad det handlar om. Han har upplevt det själv, han har sett det och han vet det här på riktigt, medan för Bitter Ork så är det mer en akademisk abstraktion. Och när Cory Booker pratade om rasism, då sa han att det handlar inte bara om att slaveriet för liksom 200 år sedan, utan det handlar om ett system. av rasism som finns här och nu, systematisk rasism. Och sen gav han exempel på det, och det kändes väldigt genuint och trovärdigt. Samma sak när det kom till vapen och det här med massskjutningar. Det var ju en grej då som Bitter Rourke tog upp, men Cory Booker betonade det som... Ja, det som jag har påmint om, och även min kollega Björn Nordström i de här poddarna som jag har haft, att de flesta skjutningar sker ju inte under massskjutningar, utan det är ute i förorterna och i innerstäderna och bland svarta communities och liknande. Och Booker sa det rakt av i den här debatten, att skjutningar sker hela tiden i sådana här communities som jag kommer ifrån, och det får inga större rubriker. Men vi har ett enormt problem med skjutningar i USA, sa han. Så att det kändes som att Booker hade de här reella erfarenheterna, och det tror jag är en styrka som han kan vinna jättemycket på, att fortsätta lyfta fram Cory Booker. Kamala Harris då, det gick ju bra för henne efter första debatten i slutet av juni. Då brukade man bedöma att hon knockade Joe Biden. Och sen dess så har det gått lite neråt, och den som har vind i seglen nu, det är ju som sagt Elizabeth Warren, medan Harris har gått neråt. Och i den här debatten så försökte hon komma tillbaks och visa att hon var tuff. Och hon inledde med att snäsa lite grann åt Donald Trump. Hon gör ofta det. Jag har ju läst, inte hela, men jag har läst delar av hennes kampanjbok, och hon inledde den boken med att verkligen uttrycka sitt förakt för Donald Trump, och hon gör det väldigt ofta. Och i den här debatten då sa hon att hon pratade direkt till Donald Trump och sa att du är dum ungefär, och nu kan du följer säkert den här debatten, men nu kan du byta kanal, titta på Fox News, sa hon så här. Och genom hela debatten så riktar hon väldigt personlig kritik mot Donald Trump, och andra gjorde också det. Jag tror att Peter Rourke sa att vi har white supremacist in the White House, sa han, så att han var också ganska hård. Men den som hade flest återkommande attacker, personliga attacker riktade mot Trump, det var Kamala Harris, och hon har verkligen gjort en grej av det. Och jag kan tycka att hon är lite för... Det kanske fungerar i ett demokratiskt primärval där man verkligen vill visa att man är tuff mot Trump, men ja, tittar man bara utifrån, betraktar han utifrån, så framstår hon ganska småaktig, tycker jag faktiskt. En person som vill kanske hellre prata om hur illa hon tycker om Trump än hur bra hon tycker om sina egna frågor som hon faktiskt brinner för. Det var lite den känsla jag fick. Men jag är verkligen ingen fan av Kamala Harris, som jag tycker hon är en dålig kandidat, och jag tycker hon är liksom lite snäsig av sig och lite så här, ja, allmänt otrevlig, otilltalande. Så att, men vi får se, det kanske är en effektiv strategi det här. Sen var det mycket fokus då på Joe Biden, och han fick kritik. Det är ju inte bara, alltså han försöker ju identifiera sig då med sin chef Barack Obama, men det är inte bara bra saker som Barack Obama gjorde ur en progressiv synpunkt. Jag nämnde tidigare Elizabeth Warrens konflikt med Barack Obamas syn på banker och hur man skulle få ordning på ekonomin efter finanskrisen 2008. Men en annan sak som progressiva brukar kritisera Obama-administrationen för, det är att de deporterade fler illegala immigranter än någon annan. Och för det här så var ju Biden då ansvarig också som egenskap av vicepresident. Och Moderatorn i debatten tog också upp att Biden i sin kandidatur 2008 hade sagt att han stödde en border wall, alltså precis det som Donald Trump arbetar med. Så att Biden fick försvara sig lite mot det här. Och då kom Julian Castro in och gav ganska intressant kritik mot Biden och sa att du kan ju inte bara säga att de bra sakerna som Obama stod för, de var du en del av, medans du distanserar dig från de dåliga saker som Obama stod för. Så att det var en ganska intressant poäng som kom in där då. Så att mycket kritik mot Joe Biden. Andrew Yang då, han är ju enfrågekandidaten kan man säga, som driver sin fråga om medborgarlöner, och han inledde det här i sitt inledningsanförande i början av debatten, så inledde han med att säga att 10 personer kommer att få medborgarlöner av mig, av min kampanj, bara för att bevisa att det här fungerar. Och det var ju nästan en, vad ska man säga, han kastade ut det där i början av debatten, att medborgarlön är min stora fråga, jag ska visa att det funkar, 10 personer kommer att få det. Och det var en helt ny pålyssning som tog alla på sängen egentligen. Och Pete Buttigieg som var efteråt, han sa att det här var ganska originellt, sa han. Så att enfrågekandidaten Andrew Yang gjorde entré på ett ganska tydligt sätt, men han gjorde det på ett charmigt sätt, och genom hela debatten så höll Andrew Yang stilen. Han har en fråga som han driver specifikt, även om han pratade om andra saker. Han pratade om tarifferna mot Kina, där han tyckte att man skulle inte avskaffa tullarna på en gång om han blev president, men det behövs ett avtal och så vidare. Så han pratade om andra saker också såklart, men han är ändå en enfrågekandidat, och risken när man är det finns att den är att man låter upprepande, därför att man börjar prata pratar om en och samma fråga. Men han lät inte upprepande, utan han lyckades prata om sin enfråga ur ganska många, ur olika nyanser. Och om man minns hans första debatt i slutet av juni och lite senare och sådär, då lät det mer som att han upprepade sig, och det kändes som att hans kandidatur kommer att bli kortlivad. Men den har den inte blivit, utan han är ganska populär och han fick stora applåder, Andrew Yang. Och han lyckas prata om den här frågan ur olika nyanser, som jag sa, och det gör att det känns fräscht, även om det bara är samma sak han ältar. Men det kändes fräscht, och ja, utifrån Andrew Yangs förutsättningar och det han drivs av, så gjorde han det bästa han kunde av situationen, och det var bra. Så att det kan man säga om honom då, tycker jag. Sen så var det också såklart då en del diskussioner om utrikespolitik, kriget i Afghanistan, där USA nu planerar att lämna och liknande. Och även här så fick då såklart Joe Biden kritik, inte minst av Bernie Sanders, som kritiserade Joe Biden för att han hade stött Irakkriget. Och ja, man kritiserar också Joe Biden och Obama-administrationen då lite grann för ISIS uppkomst i Irak, när USA då drogs ur Irak, vilket skapade det här vakuumet då som gjorde att ISIS kunde ta makten. Om man ställde frågan, så alltså, finns inte risken att samma sak händer i Afghanistan då? Och ja, det intressanta här då, det var ändå att den som hamrade på Joe Biden här, det var Bernie Sanders, och ja, det var ganska intressant. Så att den som tog fighten mot Biden tydligt, det var Bernie Sanders, skulle jag vilja säga då. De fortsatte prata om utrikespolitik, och ja, Sanders fick också kritik då från moderatorn som undrade varför Sanders inte ville kalla Maduro i Venezuela för en diktator. Och han fick frågan då, Bernie Sanders, vad som skilde hans socialism från till exempel de här socialistiska galningarna som Maduro och andra i Syd- och Latinamerika. Och Bernie Sanders förklarade att han stödde inte alls Maduro, det är en tyrann och Venezuela behöver fria val. Men däremot så går hans demokratiska socialism inte alls att jämföra med det som sker i Venezuela, förklarade han. Hans demokratiska socialism, det handlar om sjukvård och sånt som vi har här i Skandinavien. Det är det hans socialism handlar om, inte totalitarism och andra saker som de här många gånger latinamerikanska socialisterna har gett uttryck för. Så att det var Bernie Sanders svar på det. Debatten gick vidare och fortsatte, och jag vet inte om jag missade någon kandidat, det har jag säkert gjort, men det var en väldigt bra debatt, skulle jag kunna säga då. Och när debatten hade gått ett tag, då tyckte jag att det framstod att de jag tyckte det var bäst för när det hade gått ungefär 2 timmar. Den här debatten var väldigt lång, ska vi säga. Den var 3 timmar lång, så att det var en oerhört, ja, det var en lång debatt. Men de jag tyckte det hade gått bäst för efter 2 timmar, det var dels Joe Biden och det var dels Bernie Sanders. De syntes mest och tog mycket utrymme, så var det Andrew Yang då. Men också Beto O'Rourke, som gjorde ganska bra ifrån sig. Han redo på den här, ja, tragedin lite grann ändå efter skjutningarna i Texas och så. Men kort och gott, jag tyckte alla gjorde bra ifrån sig, med ett undantag. Elizabeth Warren gjorde bra ifrån sig i debatten om sjukvård, men sen så tynade hon bort. Och det var ju lite grann samma sak i de 2 tidigare debatterna. Hon har gjort starka anföranden och gjort starka uttalanden, sen har hon på något sätt försvunnit ut i skuggorna. Och det kändes i den här debatten efter ett tag att nu är Warren borta igen, och det är Sanders som orerar och viftar med armarna och diskuterar med Biden. Och Warren, ja, har försvunnit ut i skuggan någonstans. Men efter ett tag så kom hon in igen, och hon pratade om att hon faktiskt har haft ett riktigt jobb, att hon har varit lärare och att hon är den enda på scenen som har varit det när man kom in på att prata om skolan och sånt. Och där gjorde hon en ganska stark comeback och tog lite plats igen, så att det var nog bra för henne. Men om man ska börja analysera debatten, så den här stora fighten som man förväntade sig mellan Joe Biden och Elizabeth Warren, den blev ju inte mellan de två, utan det blev i första hand mellan Joe Biden och Bernie Sanders. Och frågan är, vem vann då den debatten? Ja, det beror på, jag skulle nog säga väldigt tydligt att Joe Biden vann. Alltså Joe Biden är, vi har ju pratat ofta om kritiken om att han skulle vara för gammal och att han är lite senil och glömsk och att han säger klumpiga uttalanden. Han gjorde ingenting av det i den här debatten. Det här var Joe Bidens absolut stabilaste och bästa debatt någonsin. Han kändes lugn, han kändes fräsch och han kändes samlad och närvarande under hela den här långa debatten. Och han gjorde en stark debatt, Joe Biden. Och jag sa tidigare att alla vann, men vem var mest? Jag skulle nog säga att Joe Biden vann mest. Han är frontrunnern och ingenting i den här debatten förändrar det till det sämre för honom. Kanske tvärtom, han kanske till och med blir stärkt efter den debatten. Och av hans två främsta utmanare från den progressiva sidan då, Elizabeth Warren och Bernie Sanders, så tycker jag att den som hamrade mest var Bernie Sanders. Men han står också och stampar, han har ju inte det här momentumet som Elizabeth Warren har. Så att vad hon hade behövt göra i den här debatten, det är att hon hade behövt utmärka sig lite mer och ta det här steget extra för att på allvar kunna bli den tydliga utmanaren av Joe Biden och sen peta ner Bernie Sanders lite grann. Det gjorde hon inte, utan nu kommer hon att få fortsätta stå på ungefär samma plattform som Bernie Sanders, konkurrera med honom om hans väljare i kampen mot Joe Biden. Så att på så vis så, ja, Bernie Sanders gjorde en starkare insats än Warren här tycker jag ändå, men han kommer inte komma vidare. Alltså han är fortfarande samma, ja, lite så här yra person som han är. Liksom, han har inget momentum fortfarande. Jag tror inte han kommer att få det heller efter den här debatten, trots att det gick bra Bernie Sanders. Utan Elizabeth Warren kommer fortsätta dra folk på sina kampanjevents och så, men hon hade behövt lyfta sig lite mer i den här debatten för att verkligen bli den som kan visa att jag är ett alternativ till Joe Biden. Och det gjorde hon inte, och Joe Biden gjorde bra ifrån sig, så att han kommer att bli frontrunner ett bra tag till, tror jag. Och det är väl den slutsats man kan dra efter den här debatten. Men det var en bra debatt för alla, det måste man säga. Sen en sak till också, en nackdel till med Elizabeth Warren. Det märks verkligen att hon inte brinner för utrikespolitik. De ämnen hon brinner för, jag har sagt det förut, men det är ju regleringar och det är ekonomi för den amerikanska medelklassen. Men när hon inte brinner för något så är hon mycket sämre. Och det gällde också utrikespolitik, där hon sa att nej, hon tyckte inte att USA skulle vara kvar i Afghanistan. Men hon elaborerade inte i detalj, utan hon sa bara nej, men vi måste hitta globala lösningar. Och det märks helt enkelt när hon inte brinner för saker. Och hade det här varit ett val som hade handlat om utrikespolitik, då tror inte jag att Elizabeth Warren skulle haft någon chans. Alltså det skulle hon inte, för att hon är alldeles för detached från utrikespolitiken för det. Men det här är inte ett val där utrikespolitiken spelar någon större roll, och det gör att hon har fortfarande en chans. Men Joe Biden känns som en mycket mer heltäckande kandidat. Han kanske inte har en tillräckligt progressiv syn på sjukvård för att det ska falla de nu väldigt progressiva demokratiska väljarna i smaken. Men han har en heltäckande syn på amerikansk politik. Han förstår utrikespolitik, han förstår inrikespolitik, han förstår sjukvård, han förstår egentligen på djupet alla stora frågor. Sen måste man kanske inte hålla med honom, men han har förståelsen, och den styrkan visade han verkligen här idag. Han hamnade också i en ordväxling med Kamala Harris om, jag tror att det var sjukvård, nu är jag inte 100 på det här, men det var i alla fall någonting där han sa att vi måste följa konstitutionen. Hon fick en fråga, kan man göra så här, frågade moderatorn. Hon sa ja, och Biden sa bara att ja, men vi måste följa konstitutionen, sa han. Och stod fast vid det, alltså vi måste göra det som är realistiskt, inte bara säga det som låter bra här och nu. Och det skänkte också, tyckte jag, trovärdighet till Joe Biden. Att han är en kandidat som, okej, ibland så säger han saker som kanske inte är det mest populära eller populistiska, men han säger det som är sant. Och han gav det intrycket på det här, på den här debatten. Så att Joe Biden gjorde bra ifrån sig. Så att återigen, ska vi utse en debattvinnare här, så skulle jag ändå säga Joe Biden. Han är deras frontrunner, och om inte nu Elizabeth Warren lyckas lyfta sig till nästa debatt och bli ännu bättre, då känns det som att det blir svårt för de andra kandidaterna att knuffa ner Joe Biden, om han nu inte gör någon ny tabbe nästa gång. Alltså det här är ju inte, vi har knappt kommit igång än, men som det ser ut nu så Joe Biden är en stabil frontrunner fortfarande. Och med det sagt så tror jag att vi avrundar den analysen. Det här är en väldigt initial analys, och man får återkomma kanske lite senare med fler utvärderingar och se hur opinionsmätningarna visar och så. Jag kan säga en sak till också förresten innan jag slutar. En rolig sak inför debatten och efter debatten, det var att ABC News då, som hostade den här debatten, de hade två kommentatorer i studion, och det var dels Rahm Emanuel, Obamas tidigare stabschef och borgmästare i Chicago, och dels Chris Christie, guvernör i New York. Och en fan och anhängare av Donald Trump, även om han kände sig lite snuvad av Trump när Trump hade vunnit. Men de två kommenterade tillsammans den här debatten och det var ganska kul. Det var väldigt, dels var det lite nostalgiskt att se dem här igen, men det kändes också väldigt, ni två står ju på helt olika sidor och sitter här tillsammans nu och kommenterar. Så det var lite kul, men så var det i alla fall. Men i alla fall då, för att avsluta, det var en väldigt bra övergripande debatt för alla kandidaterna och ja, Joe Biden är... Han var vinnaren tycker jag, men det fanns mycket charm i många andra också. Alltså Elizabeth Warrens prat om att hon hade varit lärare var bra. Och Cory Booker, han var ganska rolig på slutet i synnerhet. Han nämnde dokumentären Street Fight från 2002, en dokumentär som jag har sett och poddat om, som handlar om hans väldigt intressanta valkampanj och korruptionen i New Jersey som han tog sig an. Och han ska ha mycket cred och respekt för att han ändå verkar vara en uppriktig politiker och att han var även tidigt i sin karriär. Så att han gjorde också bra ifrån sig och Amy Klobuchar som sagt, hon syns för lite, men nu börjar man lära känna henne och det är till hennes fördel måste sägas. Men återigen då, för att inte surra för länge, jag börjar bli trött nu som ni kanske hör, men Joe Biden vann debatten, jag säger bara så. Så att med det sagt så sätter vi punkt. Det var avsnitt 921 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som finns för att ge det perspektiv som svensk media inte ger. Stöd mottages tacksamt på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Ni får också gärna dela poddarna och inte minst den här serien om USA-valet 2020 i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för den här gången, men fler analyser följer förstås i kölvattnet av nattens händelser. Tills dess, allt gott.